Ja, vad spännande att få dela Guds ord med er. Jag ska läsa en vers som en inledning. Rubriken är växlingen mellan generationerna. Och det kanske inte är någonting som vi pratar om varje söndag, men det är någonting som ligger där kontinuerligt som en kallelse. Jag ska börja med att läsa ur Johannes 20:21. Det säger Jesus, han har uppstått från döda, kommit tillbaka till sina lärjungar och säger: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Så här har vi, om vi tar vår utgångspunkt, i trons kärna, Fader, Son och Helig Ande, så har vi den här sändningen. Det finns en växling. Fadern har sänt Sonen till jorden, och när han är här så sänder han sina lärjungar. Och den sändningen har gått genom historien, och du och jag har nåtts av evangeliet. Och det här är ingenting otydligt, oklart, utan det är väldigt centralt. Det som ibland händer ibland oss människor är att vi blir väldigt upptagna med det vi ska göra. Och vi tycker om uppgifter. Vi kan känna att vi växer med uppgifter och sådär. Och det är ju inget konstigt i det, men ibland så kanske de uppgifterna skymmer relationerna. Vi kan ta nästa bild här, för att när vi har lyssnat in och tagit emot Jesu uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens och till Andens namn och lära dem allt jag befallt er, så vi tänker, ja, vi ska ut i världen, vi ska långt bort och nå alla folk, och det är helt rätt. Men vi har också människor precis vid vår sida, kanske i familjen eller i församlingen, som också behöver nås. Och det är de här relationerna, de nära relationerna, som jag vill att vi ska fokusera på idag. Det finns ingen konkurrens eller motsättning egentligen. Det är bara att vi som människor ibland behöver liksom lyfta blicken och se en helare bild, så att vi inte fastnar i en del av uppdraget. Och då, om vi ser det som Jesus har gett oss i uppdrag att göra, i ljuset av till exempel Abrahams kallelse, så ser vi att Abraham fick en uppgift att ge budskapet, tron, vidare till sina barn. Jag kan ta fram den bilden där med Abraham. För att Gud säger att av Abraham ska bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt, så att Herren kan uppfylla sina lyften till Abraham. När vi vet att Abraham är trons fader, så när vi ser Jesus så har vi liksom Abraham i bakgrunden som en pionjär. Och hans uppdrag var framför allt att ge tron vidare till sina barn och barn och barn. Sen när vi går vidare till Mose, nästa bild, så ser vi samma mönster. Då kommer vi rakt in i den här judiska trosbekännelsen, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Alltså, hör Israel, Herren din Gud, Herren är en. Ja, det är mäktigt. Men hur ska det liksom kommuniceras? Hur ska det ges vidare? Jo, dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Här är inte någonting som ska ske i en separat miljö, i en separat lokal bara. De kan ju ha sitt syfte, precis som vi idag är här, och välsigna det. Men det ska in i vardagen, till köksbordet, till resan, till skolan, till jobbet och så vidare. Ska Guds ord få leva. Så här har vi liksom det som jag tror ligger i Jesu uppdrag till oss. För han står ju i den här traditionen, han är jude, han är liksom uppfyllelsen av löftena till Abraham och Mose. Och vi kan gå vidare till nästa bild. Det som jag vill att du ska komma ihåg från den här predikan, och nu glömmer allt det andra, vi kommer ju gå igenom lite olika hebreiska ord och allt sånt där, och det behöver du inte komma ihåg, men det här, att överföring av tro kräver relation. Om jag inte har tid att prata med min son om hans fotbollsmatch, så kanske inte min son är intresserad av att höra när jag berättar om Gud för honom. Så enkelt är det ju. Vi bygger relation. Vi vill höra, vi vill lära känna, vi vill liksom gå nära varandra. Vi vill dela livet. Och som Nils så fint beskrev här, liksom, för mig är livet Jesus. Jag och Jesus, det är, jag, det, är det som är mitt liv. Så det är ju inte så att det liksom på något sätt är separerat från livet. Utan det är mitt liv, och där vill jag luta mig inåt och lära känna den unga personen. Om det nu är mitt barn, biologiskt barn, eller om det är någon yngre som jag möter i församlingen eller genom mitt jobb eller så vidare, så lutar vi oss inåt och vi vill liksom mötas, för att där överförs liv. Och i det tron och erfarenheten av en Gud som är levande och verksam. Och när vi pratar om sådana saker så kan det ibland göra ont, för man känner att ibland att man inte har nått fram, eller det har inte blivit en bra koppling, eller han eller hon, man känner inte att man får nå fram. Men låt oss då backa tillbaka till det här. Jesus säger, som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Kära vän, du är inte ensam. Det är inte så att Gud är ute efter att anklaga och döma oss, utan Fadern står bakom oss var och en och säger, jag är med dig. Fortsätt att älska. Fortsätt att praktisera det du har lärt dig av mig. Fortsätt att sträcka dig ut. Fortsätt att öppna ditt hjärta. Så att vi liksom känner att Fadern backar upp oss. Jesus backar upp oss i det här att möta yngre och ge vidare. Försöka förmedla det vi har fått. Så är det inte du vet, rätt, fel, dom och så här. Utan vi har ett livslångt uppdrag att vandra med den och att dela med oss. Och när vi känner att når inte fram, ta det lugnt, slappna av. Gud är med dig i ditt uppdrag. Ge inte upp, var inte för hård mot dig själv, utan fortsätt att ta emot nåd från Gud. Fortsätt att älska. Det här är så centralt i vår vandring med Gud, i vår kallelse att vara kristna. Så att det kan inte sägas nog många gånger. Och sen finns det i den tid vi lever, upplever jag, ett specifikt profetiskt ord. I den sista boken i Gamla testamentet så finns det en profet som heter Malaki, som förutsade Johannes döparens ankomst då, att Herren skulle komma till jorden. Men det ordet är liksom aktuellt också nu i vår tid, där vi vet inte när Jesus kommer tillbaka, men vi vet så mycket att vi kommer närmare och närmare den dagen när Jesus återvänder. Det som Bibeln kallar för Herrens dag. Och då säger Malaki i en av de sista verserna i Gamla testamentet att jag ska sända profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så Gud ser inte det här som något litet och sådär, utan han vill till och med sända en specifik smörjelse, en specifik hjälp, och göra ett verk mellan fäder och mödrar och yngre. Och då är det inte ett program, alla saker vi ska beta av och vi ska göra och vi kan bocka för allt vi har gjort, utan det handlar framförallt om en koppling, en connection, en kontakt, en djup relation. För där kan liv överföras, där kan tron överföras och smitta av sig, en frisk smitta, va? Som drar oss närmare Guds uppenbara Gud för oss. Så läs gärna den själv och fundera, vad det betyder för dig. För jag tar det som en väldigt uppmuntran från Gud att han vill vända våra hjärtan till varandra och överbrygga generationella motsättningar och svårigheter när vi har olika kanske kulturer och inte riktigt förstår varandra. Nils snuddar det här med när han var ung så skulle man inte dansa när man var kristen, och så är det inte för unga idag och så vidare. Men vi kan hitta varandra i tron och känna igen Jesus och glädjas tillsammans, be tillsammans, dela erfarenheter och insikter, precis som vi såg här när Nils och Benjamin delade. Det här var min lilla introduktion till det här ämnet. Hoppas att ni fortfarande har energi att lyssna. För nu ska vi gå in på olika faser i en ung människas liv. Och jag använder mig av hebreiska uttryck. Om du söker på i en hebreisk bibel efter ord som vi översätter till barn, så finns det ganska många ord. Och de är inte fastställda till vissa åldrar. Men de är fastställda till olika utvecklingsfaser, kan man säga. Det finns ännu fler ord än de här. Jag har valt ut några stycken för att inte ni ska bli alldeles korvstoppade. Vi ska gå igenom ordet, eller beröra ordet kara, som betyder att namnge eller kalla. Vi ska titta på fasen jonek, alltså spädbarnsfasen, det ammande barnet. Vi ska titta på gamul, det avvanda barnet. Och då är vi generellt kanske, alltså man ammar ofta upp till 3-årsåldern. Så att, sen går vi vidare till tapp, som är de trippande barnen. Alltså kanske det vi tänker barn, låg mellanstadieåldern kanske. Och sen går vi över till när, de som skakar sig loss. Kanske mera tonåringen. Och slutar med bachur, som är unga vuxna. Så det ska vi gå igenom. Det är det vi ska tugga i oss. Och vi börjar med begreppet kara eller kara. Jag vet inte exakt betoning där. Kara blir det nog, 2 långa vokaler där, ja. Att få ge namn till sitt barn. Det här blir ju mest till föräldrar. Det är ju sällan andra inblandade i den processen. Men det är faktiskt så jag läst att judiska rabbiner talar om att de tror att föräldrar får lite profetisk ande när de ska namnge sina barn. Och jag tror att det ligger någonting i det. I alla fall är det så att namn i Bibeln betyder alltid någonting. Det är inga slumpmässiga, jag tycker det låter sött eller så säger alla Bibeln. Utan Bibeln har alltid betydelse i namnen. Det bekräftar identitet, kallelser, uppgifter och så vidare över de här små liven. Och jag tänker bara nämna ett exempel här. Jakob hade ju en, han tänkte ju gifta sig med en, men det blev ju väldigt många kvinnor i hans liv, vilket skapade ganska mycket en rörlig familjesituation, kan vi säga, med de här 12 bröderna som inte alltid tog hand om varandra så bra. Men vi behöver inte fastna i det just nu, utan tänkte bara Rakel, efter lång väntan, hon fick inte barn och hon led av det här. Det var inte bara att hon hade en längtan, utan på den tiden var det ju en skam för en kvinna att inte få barn. Så när hon äntligen föder lille Josef, så brister hon ut att äntligen, nu får jag bli mamma, nu tas den här skammen från mig och nu ska Gud ge fler barn. Så hon ger sitt barn namnet Josef, som betyder Herren ska föröka. Så tänk dig en kvinna här nu som har med smärta, och det har varit ju kamp mellan de andra kvinnorna i hushållet där, och det är liksom en ganska rörig situation, kan vi väl lugnt säga. Hon gläder sig över ett barn och hon tänker, ja, men nu ska Gud ge mig fler barn. Det är vad hon ser. Men Gud ser ju att Gud kommer att han ska använda Josef till att föröka maten i Egypten för att kunna rädda hela folket i Egypten och dessutom kringlevande folk, bland annat Jakobs släkt, så att de kan leva vidare. Det blir en otrolig välsignelse för både hela Egyptens folk och kringlevande folk där. Så det ligger ju över Josef att han är kallad att föröka. Sen finns det ju ingen gestalt, anser jag i alla fall, i gamla testamentet som så tydligt förebådar Jesus Kristus. Förkastelsen och sen upprättelsen som blir till välsignelse för många är ju väldigt tydlig illustration av hur Jesus har frälst oss. Han har blivit förkastad, men han har också blivit till välsignelse för många. Och här finns ju ett löfte att det ska bli fler än sandkornen på stranden, fler än stjärna på himlen, fick Abraham löftet, och det uppfylls ju Kristus. Så att det här hänger ihop, Herren ska föröka, det ligger som en uppfyllelse sen ännu mer i Messias. Så Rakel har ingen aning om det här, så vi behöver inte veta eller fatta, men vi får ge namn till våra barn, och där vill Gud vara med och inspirera. Jag ska inte gå in på detaljer, men i vår familj så har vi fått liksom olika namn till våra barn som sen har varit väldigt uppmuntrande och styrkande när man går igenom olika processer, att men Gud har gett det här namnet till honom eller henne. Så det är inte att förakta det här. Det är en väldigt spännande process, och det kan vara någonting som växer genom åren, där man ser ännu mer uppfyllelser av olika namn. Vi ska gå vidare till nästa slide och fokusera på det späda barnet. På hebreiska är det jonek. Tyder bokstavligt den som diar. Och där tänker jag på Moses föräldrar. Ni vet att det var Moses föddes i en situation i Egypten där farao var väldigt rädd för folket. Han ville tysta, kväsa och ville liksom hindra att det skulle födas för mycket barn. Så att små nyfödda barn levde farligt. Man var ute efter att döda dem. Moses föräldrar, står det att de såg att deras barn var ett vackert barn. Och på svenska blir det sådär, vackert barn, inte alla spädbarn vackra, vad var det de såg? Det hebreiska ordet som ligger liksom bakom här är att de såg en jäled tov, en god, ett gott barn. Och tov är samma som Gud säger, ni vet, han skapar världen och Gud såg att det var gott. Det är samma tov, samma ord där, att Gud såg att det var gott som de såg i sitt barn. Och då är det inte bara att det är moraliskt gott eller så, utan det är att det här är någonting som kan fungera exakt med sin design. Någonting som kommer, Gud skapade träden och de skulle bära frö och föröka sig, bära frukt och föröka sig, och det kunde de göra. De var tov, de uppfyllde sitt syfte. Så tänk dig att du har ett litet spädbarn som inte kan säga mer än men i det ser du, här har vi en människa som ska fullfölja sin kallelse. Som ska fullborda sitt uppdrag och sitt syfte på jorden. Det var med de ögonen som Mose föräldrar såg på Mose. Och de bara insåg, vi måste göra vår del för att det här ska gå, bli förverkligat, gå i lås. Och sen kan du historien hur de håller honom gömd tills det inte går längre, och Moses mamma sätter Moses i en korg i Nilen, och prinsessan kommer och hittar honom och ser till att han får växa upp under kungligt beskydd. Och Moses senare i sitt liv fick fullborda sitt uppdrag. Han var sannoliken en jäled tov, ett gott barn. Så att du och jag kan ta med oss det. Att redan från början, vi har redan pratat om namngivning, men även när barn är små så kan vi se, och Mose föräldrar tog steg i tro som sen blev till välsignelse för Mose. Förakta inte de steg du tar i tro med Gud, stora som små, det är inte din eller min sak att värdera det. Vi vandrar med Gud och vi ser på våra barn redan från början att de är bestämda till att fullfölja sin kallelse. Vi går vidare till nästa fas som kallas för gamul på hebreiska. Det avvanda barnet, alltså barnet som inte längre ammar. Jag nämnde det tidigare att det brukar vara vid 3 års ålder ungefär. Åtminstone kunde det vara så länge, det var säkert olika. Och där tänker jag på Samuel. Hans mamma var ju desperat, hon var också, hade också svårt kunde inte bli gravid, och det var också en maktkamp, och hon blev hånad och sådär av en annan kvinna för att hon inte kunde bli mor. Och när hon ber så ger hon till löftet till Gud att jag, och får jag ett barn så ska jag ge det tillbaka till dig. Och det är precis det hon gör. Och det där provocerar nog dig och mig, att hon lämnar bort sin lille Samuel när han är så liten till prästen i templet. Men låt oss inte fastna på det, låt oss se hennes hjärta. Hon har lovat Gud någonting och hon vill fullfölja det som hon har lovat Gud. Och hon gör det efter bästa förmåga. Och oberoende vad du eller jag tänker, så tar Gud hand om Samuel. Och börjar tala till honom vid unga år. Han springer mitt i natten till prästen Eli. Ja, vad är det Eli, vad vill du? Jag har inte ropat på dig, gå och lägg dig. Och sen kommer han igen. Eli, vad ville du? Har du svårt att sova, Samuel? Nej, men du ropar ju. Nej, jag har inte ropat. Jag går och lägg dig. Och då kommer Eli på. Är det Gud som talar till lille pojken? Och han ger instruktioner. Om du hör rösten igen så säger, Herre, din tjänare hör. Tala, Herre, din tjänare hör. Och Samuel får ta emot budskap från Gud som inte bara är kort enkelt, utan en profetia till hela folket. Så att, låt oss inte se ner på de små. Rent fysiskt är det lätt att göra det, men gör det inte i våra hjärtan. Utan låt oss ta emot dem. Ta Gud på allvar och ta barnen på allvar. Han kan kommunicera, han kan uppenbara sig för de minsta. Han har inget behov av några doktorsexamen för att kunna kommunicera med oss. Utan han vill bara söka ett öppet hjärta. Så låt oss räkna med barnen, låt oss bjuda med dem, låt oss ta Gud på allvar och barnen på allvar. Vi går vidare till det. Och då kommer vi till lite lite mer barn som kan ta sig själva. Och här har vi ett exempel från Nya testamentet. Det är ju andra ord naturligtvis som används där. Men vi har en pojke, den här känner ni igen bekant, ni kan väl bekanta med, som har gått hemifrån, utrustad med 2 fiskar och 5 bröd, ut i vildmarken för att få lyssna till Jesus. Återigen, visst är det lätt att tänka, vad ska du lyssna på Jesus, för du förstår väl inte vad han säger? Du kan väl vara hemma och leka med de andra kompisarna. Mamma, jag vill höra på Jesus. Och mamma packar matsäck och skickar iväg sin pojk. Det är tro, vänner. Att ta barnet på allvar, ta Gud på allvar. Och Jesus undervisar sent och lärarna börjar bli oroliga. Hur ska vi lösa det här? Det är ju jättemycket folk här och vi har inte mat, finns inte ens gårdar här nära, så att kanske svårt att lösa det här. Vi får skicka hem dem nu. Och Jesus säger, ge ni dem att äta. Och det bästa som kommer fram där är Simon som säger att här finns en pojke med 2 fiskar och 5 bröd. Men vad förslår det åt så många? Och så tänker vi människor. Men vad säger Jesus? Leveransen har kommit. Låt dem slå sig ner. Nu serverar vi. Vadå för leverans? Men du sa ju att det var en pojke som hade 2 fiskar och 5 bröd. Jesus, han räknar med de små. Han räknar med våra små gåvor. Vi ska inte förakta det. Utan lyssna på vad han säger. Och gå med honom. För den lilla har kan nå mycket längre än vad vi kan ens föreställa oss. Jag ska ta ett litet exempel där på vad Gud kan göra i den här åldern. Vi kanske är 10-12 års åldern. Vi jobbade med ett filmprojekt innan vi gjorde långfilm som heter Hjältar och hjälpare. Och då anlitade vi en ung man som var 22 år, som var duktig på att filma. Och vi jobbade under några dagar. Och Maria, min fru, sa att var så imponerad. För han hade så mycket kunskap, inte bara tekniskt utan berättelser och vi bygger upp och så vidare. Så hon sa, men det låter som att du har haft Du är 22 år, det låter som att du har 10 års erfarenhet av film. Och det var liksom mer som ett beröm. Men då svarar han, ja men det stämmer, jag har faktiskt filmat i 10 år. Då var hans pappa ansvarig för filmandet av gudstjänsterna när han var i USA. Och istället för att försöka dra och slita med vuxna som aldrig hade tid och kom sent så anlitar han 12-åringarna. Så de gick runt med kameror och filmade gudstjänsten. Och den här Simon, han var en av dem som gjorde det. Och har levt med detta och utvecklats, vilket gjorde att han hade en otrolig kapacitet redan som 22-åring. Så låt oss inte förakta, låt oss lyssna in vad de har för intresse, vad de vill bidra med, ge dem uppgifter som de kan växa med. Så finns det otroliga välsignelser som kan komma ut ur det. Vi går vidare till och då har vi kommit till när. Det är inte definierat exakt ålder, men det betyder ordagrant den som skakar sig loss. Så det är lätt att känna igen lite de här tonåren när man börjar göra saker utanför kanske föräldrarnas bekvämlighetszon. Davids pappa skickar honom till fronten. Det är ju ett trosteg i sig. Vad ska han där göra? Jo, han ska ge mat till sina bröder och uppmuntra dem och få pappa få en rapport tillbaka för David. Men när David är vid fronten, då ser han Goliat som går runt där och skryter och skränar och som hädar Gud. Och det är tåligt i David. Han kan inte acceptera att någon kan gå och prata så illa om den helige guden. Bakgrunden är att han tidigare har blivit sedd, kanske inte så mycket av sin pappa. Så det här måste inte vara biologiska föräldrar. Utan det var en profet som letar efter den nye kungen. Och som tittar på de stora och bredaxlade killarna. Men han känner inte igen Guds ledning. Och till slut så finns det inga söner kvar där hemma hos Isai. Men är det verkligen alla dina söner? Ja, eller jag har ju David också. Han är ute och vaktar får. Pappa räknade inte ens med honom. Men när profeten såg David så var han, här är han. För han har ett hjärta som söker Gud. Så låt oss återigen vara uppmärksamma på vad Gud vill visa oss, vad Gud vill uppenbara, vad Gud har lagt i unga människor. För David blir ju den som räddar hela Israels här genom att utmata Goliat den här dagen. Och med en sten sänker honom med sin slunga. Återigen det lilla och Gud. Det räcker. Vi tänker att vi ska ha så mycket och så stora resurser. Men Gud kan göra det genom små människor, genom små hjälpmedel. Och för mig och Maria är det väldigt roligt. Vi har kommit tillbaka från ett läger nu på Alingsåsgården där vi har sett tonåringarna betjäna barnen i Guds ord och i lek och på olika sätt. Och bara se liksom hur någon annan och en annan generation tar över och gör det vi kunde gjort men mycket bättre. För de går med Gud och de lever ut här på ett väldigt naturligt sätt. Vi ska ta den sista. Nu är vi snart redo för landning. När lever oftast kvar i hushållet där de har växt upp. Men Bashur har lämnat hushållet. Och en Bashur, en ung man eller ung kvinna, tänker jag på Josua som lär sig utav Mose och som går i tjänst med Mose och som när det blir riktigt otrevligt, när rövarbanden angriper de allra svagaste, som trötta, gamla som går längst bak i ledet när Israels folk vandrar i öknen, så sänder Mose ut Josua till att beskydda de svaga. Och själv står han på berget och ber. Och det tycker jag också är en väldigt fin beskrivning av när vi har kommit till den här fasen. Våra barn flyttar ut, vi har dem inte nära oss längre, men vi fortsätter att ber. Vi fortsätter att backa upp, vi fortsätter att lyssna in. Var är det någonstans? Vad ska vi be för? Och vi har Josua och Mose som en fin illustration av det här. En annan illustration, vi kan ta nästa slide där, är ju Ester, eller Hadassa som hon heter som barn, och hennes kusin Mordecai som går in som en far. Han är egentligen hennes kusin men är äldre, så han går in och adopterar Hadassa. Och när hon dras in i den här processen där kungen vill ha nya mål, hon slits ur hans händer, så står han utanför porten varje dag, säck och aska, ber till Gud och söker information. Hur går det för henne? Och sen vet vi, om du har läst berättelsen, så vet du att när judiska folket är utsatt för riskerat att förintas, så går de tillsammans i bön och i aktion för att stoppa de onda planerna att förgöra det judiska folket. Och det är två personer, en som har mera fadersrollen och en som är mottaglig. Hon är vuxen men hon tar emot råd och hon ber om hjälp, och de står tillsammans och de får se en triumf till slut. Så vi kan ta den sista bilden där, så ska vi landa här. Gud är inte bara vår eller din generations Gud, utan Gud är Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Så minst tre generationer identifierar han sig med. Så när han vill etablera någonting på jorden, så gör han det genom generationerna. Så låt oss liksom kroka armen numera. Det kanske inte går i en handvändning, men låt oss ta med de tankarna, låt oss tänka bibliskt. Låt oss inspireras av de här bibliska gestalterna och låt oss spegla oss och utmanas av dem. Och att tänka mer på ett bibliskt sätt. Ska vi ta och be tillsammans? Vi tackar dig Jesus att du kom hit i kött och blod. Du vet alla utmaningar det är att vara människa. Du gick in i föräldrarollen genom att kalla lärjungar och älska och vägleda dem. Du vet Jesus de utmaningar det är att vara förälder. Att inte alla lyssnar alltid, att inte alla tar emot eller uppfattar eller uppskattar det du säger. Du vet Jesus utmaningarna, men du vet också hur det är att vara son, att vara barn i hos din himmelske fader och även hos dina jordiska föräldrar. Du vet att ibland så får man ödmjuka sig och ta emot, ibland så får man tala sanningen även om de inte förstår vad man säger. När du som 12-åring sa att jag måste vara hos min fader och så vidare. Tack Jesus för att du vet hur det är att vara människa. Och vi bara ber nu att du skulle ge oss tro var och en för de relationer som vi har omkring oss. Ge oss tro och beslutsamhet och glädje att fortsätta att ödmjuka oss, att ge av det vi har fått av dig och söka närhet. Vi ber om upprättelse där det finns trasighet och blockeringar i relationer. Vi ber om djupare gemenskap och vi ber att flödet av din kärlek, av din uppenbarelse ska få flöda ännu starkare mellan oss. Tack Jesus för din hjälp. Tack för din uppbackning. Tack far för att du finns här och backar upp oss var och en. Varje familj, varje förälder, varje barn, varje mor och farförälder. Vilka roller vi har i församlingen, uppgifter vi har. Tack för din ande far här. Tack för barnaskapets ande. Tack för Elias ande som vänder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till sina föräldrar. Tack Gud för ditt verk i oss och mitt ibland oss. I Jesu namn.